Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Lisa Tengblad är artisten som slog igenom i Melodifestivalen och blev någon att räkna med över en natt. Idag har hon lämnat monsterbolaget Sony för att driva ett eget skivbolag. Hon släpper ny musik oftare och på meritlistan finns medverkan i Småstjärnorna, Talang, Junior Eurovision Song Contest och deltagande i VM och EM diskodans, och hon har tävlat ännu en gång i Melodifestivalen. Sa jag att hon bara är 20 år gammal och dessutom har nästan 90 000 följare på Instagram. Men allt är såklart inte bara framgång och kändiskap. Isa blev utbränd efter sin andra medverkan i Melodifestivalen och gick ner i en djup depression. Hon har ätit antidepressiva och berättat om den tunga pressen hon satt på sig själv. Hur har hon förändrats? Var det värt det? Vem är egentligen Isa Tengblad? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej!
Hej!
Hur mår du?
Det är bara bra. Jag är lite trött. Det får man vara på hösten, tycker jag.
Verkligen. Det känns som att det är någon slags standard i
ja,
hela landet.
Lite så. Nej, men man känner på något sätt att såhär, man har inte lika mycket såhär, kraft som man har på sommaren. Typ. Mm. Bensinen tar slut lite snabbare varje dag. Så jag blir trött på kvällarna och såhär, lättare. Men det är bra. Jag är glad.
Vad härligt. Hur... Så här, hur menar jag inte? Vad skulle du säga att du är i livet just nu?
Oj, jag känner att jag är i någon slags ny startfas. Det är väldigt, både lite rädd för vad som ska komma men också väldigt nyfiken. För det känns som att jag fick, efter allt som... Alltså jag har gjort så himla mycket som du räknar upp genom egentligen barndomen och tonåren. Och även då Mello två gånger innan jag var 18. I princip, ja, 17 var jag väl. Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Precis. Och efter det så fick jag ju ta en rätt hård smäll. Men det var nog också... Jag önskar det... Alltså jag önskar inte det för någon att man ska hamna där. Men någonstans för min del så kanske det någon gång krävdes att jag skulle få åtminstone en rejäl dipp. För att rannsaka mig själv och på något sätt börja om och tänka annorlunda. För oavsett tror jag, det hade hänt någon gång för mig. För att jag tror inte det där beteendet och tänkandet som jag hade liksom, hade hållit. Så det hade kanske hänt om 5 år ändå. Så någonstans så är jag ändå glad över att det hände. Och nu, det jag skulle komma till var att jag någonstans är i en start nu och har fått börja om min egen resa, mentala resa, men också när jag har startat eget och liksom äntligen nu kanske känner att nu kan jag göra det jag vill i musiken. Man börjar, du vet, man är inte barnstjärna kanske längre, utan man kan äntligen få göra någonting som känns trovärdigt som vuxen och som kvinna och sådär. Så jag är väldigt nyfiken, men också väldigt läskigt, för att det är på något sätt nu det gäller också. Mm. Inte, det är långt ifrån för sent. Folk säger fortfarande att jag är väldigt ung. Men du förstår ändå vad jag menar. Att någonstans om de här närmsta 5 åren, då vill man att det ska börja gå som man vill på något sätt. Och verkligen ta nästa steg. Liksom.
Vad är det du vill då?
Alltså jag vill jättemycket. Såklart så vill jag kunna helt leva på musiken under hela livet. Så det är ju ett mål att känna att så här, jag verkligen är, ja, men typ kan... Jag skulle vilja kunna köpa en egen lägenhet och kunna leva mitt egna liv liksom som vuxen på musiken. Och att mitt mål är också att kunna nå utomlands. Och i vilken skala det är, det är liksom egentligen inte det viktigaste. Utan att jag känner att min musik skulle... Den är typ lite mer, enligt mig i alla fall, mer utländsk. Mer UK och USA sound än kanske Sverige i sig. Vilket både kan vara en fördel och nackdel. Liksom. Men, så jag har många mål inom musiken. Men också vill jag må bra och vara hälsosam.
Mm.
Och det känner jag att jag ändå är. Alltså jag är stressad som alla andra till och från. Så. Men att jag ändå hela tiden jobbar med balans. Och är mycket bättre på förlåta. Eller att, du vet, inte vara lika taskig i huvudet som jag har varit innan. När man typ... När det inte har gått så bra i någonting. Eller när man väl är ledsen så är det lätt att så här, älta det ännu hårdare. Och bara trycka på det negativa. Men jag har lärt mig att typ förlåta mig själv bättre. Och så, där. Så både balans där men också i mat och träning och så.
Mm.
För det är där jag mår bäst. Nej, liksom.
Ja, för jag läste när jag inför den intervjun så har jag såklart researchat dig och googlat dig och läst massor och så. Och det som du ofta återkom till i många intervjuer var just den här pressen som du har satt på dig själv.
Ja.
Främst kanske, alltså såklart genom ditt arbete med musiken och allting, men också runt mat och träning.
Ja.
Hur kan du berätta lite om det?
Det börjar i att jag är vinnarskalle från början, tror jag. Så jag går in för allt. 100%, och det tror jag många är så, i alla fall folk som jag känner i branschen liksom, eftersom man någonstans, ja, man vill en grej och man tänker inte ge sig förrän det, liksom, det kommer hända, och det är då i musiken, men så har jag varit i skola och i allt jag gör och även då med träning och sådär, så det var i nian, alltså det var så töntigt som det kan bli nästan. Men jag gick till skolsystern och så gjorde man sin så här årliga vägning. Liksom. Och sen så reagerade jag på att jag, som man då absolut kan göra under tonåren i puberteten. För jag har ju alltid tränat väldigt mycket och varit så här väldigt vältränad sedan jag var jätteliten. Men då hade jag gått upp typ 4 kilo på ett år. Och jag vägde väl, alltså det spelar ingen roll i för sig hur mycket jag vägde. Men då kom jag ihåg att jag... reflekterade över det och bara jag borde gå ner de kilorna som jag har gått upp, du vet. Och så började det där att jag, så började jag söka upp som med allt annat jag planerar, okej, men hur funkar det här med liksom kaloriintag och så här, hur mäter man sånt, så då började jag göra det, träna mer, och till slut så blev det att jag triggades av grejen, så då ville jag gå ner ännu mer. Sen var jag redan smal innan, så det var inte så att jag hade, jag gått ner ännu mer hade jag varit jätteundernärd, men liksom då. Men då kom jag till en punkt där jag tränade typ 3 timmar om dagen. För jag gymmade utöver då att jag dansade. För det gjorde jag på typ elitnivå då. Typ 2 timmar om dagen. Och sen gymmade jag allt innan. Åt mindre, väldigt nyttig mat. Så det var inte så att jag liksom var ohälsosam på det sättet. Men det var alldeles för lite för det jag gjorde av med. Och jag liksom anmärkte att jag... folk reagerade i skolan på liksom, att så här, jag såg grå ut i hyn och du vet, det var liksom, det var inget bra. Och jag tyckte, min världsbild blev väldigt skev. Jag tyckte att de andra åt för mycket i mitt huvud, du vet, så här, vad gör ni? Typ. Fast jag sa ju inte så, men jag levde i min bubbla och jag förstår verkligen det där med den här ätstörningsbubblan. För man, just då mår man bra. Det finns ingenting som man förnekar där egentligen, att så här, eller att man känner att något dåligt är på G, utan allt känns väldigt bra. Och jag var också väldigt nöjd med hur jag såg ut, för då såg jag ut som de här tjejerna som jag hade typ sett upp till. Men det höll inte så mycket mer än i ett halvår, liksom, den glädjen över det. Efter det kände jag att jag började vilja bara skita i det helt vissa dagar. Och sen så det blev så här lite, inte jojo-bantning, men rent mentalt så blev det så här att man tryckte i sig och sen så typ fastade. Att, vet, det blev väldigt dålig balans och till slut så övergick det i kombination då med att jag började må sämre över stress och sådär. Att det blev typ tvärtom istället, att jag stress åt jättemycket och dämpade ångest med det. Och sen så då ja, jag har haft senaste åren dålig relation till mat. För det blev som det ena eller det andra. Och jag har även hört från min, när jag gick till min psykolog, att det kan lätt bli så en stark motreaktion liksom, när man har varit extrem ett tag. Jag tror att det kallas ortorexi när man är sådär typ hälso...
ja, väldigt fanatisk exakt. Med mat och träning.
Och det var jag ju då. Men det var inte så att jag var det i flera år. Men det varade väl liksom drygt ett halvår kanske. Men sen så problemet är väl någonstans, det har varit, som har varit svårt, är att komma tillbaka till att ändå tillåta sig själv att träna hårt. Men och äta nyttigt utan att det blir extremt. För det är inte heller alltså så här hälsosamt att... inte gör, alltså att bara äta dålig näringsfattig mat och inte träna heller.
Nej.
Men någonstans så, jag fick ju typ vänja mig vid i början att det var okej också. För jag fick ångest av både träning och mat ett tag också. Liksom allt så. Så jag fick bara lugna det ett tag och låta det vara okej att kanske inte köra så hårt. Och sen till slut bygga upp det. Och nu tycker jag att det både är kul och jag får heller inte ångest av att äta en pasta eller pizza eller godis.
Men fick du en diagnos?
Nej.
Som ett stöd, eller hur kom du ifrån det?
Alltså jag gick till en psykolog under typ, det var typ den som, jag kommer inte ihåg, men där jag började känna att det blev lite så här shaky liksom. Där jag började känna att jag ville snacka med någon. Och det var inte då hade jag liksom inte riktigt, tror jag, fallit ner i något hål än. Men hon, alltså jag gjorde, fick ingen diagnos, men hon sa att det var det i princip. Ortorexi, liksom, att jag var extremt och fanatisk kring det. Men så det var egentligen så långt det gick så. Men det var bara hon som antog att hon, eller hon tyckte att det var väldigt likt det i, jämfört med andra fall då. Och det var väl ganska, jag tyckte det var ganska skönt ändå att typ få lite... Inte en stämpel, men att så här, jag kände att nej, men det var nog inte så hälsosamt liksom. Och att det var inte bra, obviously, för nu mår jag inte bra av det. Fick en konsekvens liksom. Och oavsett hur hög man var på livet då, så liksom, det var kortvarigt.
Var det lätt att söka hjälp i den situationen?
Alltså, som tur är, jag tror att vissa är väldigt mycket mer rädda för att vara svaga och sådär, och kanske erkänna att det inte står rätt till riktigt. Men det, jag är typ inte det. ibland kan jag tycka det. Men just när jag känner att livet inte står rätt till, då är inte jag rädd för att så här, jag behöver rådgivning typ. Och kanske snacka med någon som inte är familj eller nära och kära.
Vad så skönt.
Så det var ändå skönt. Det var ingen stor tröskel för mig att komma över, utan jag... kände att det här behöver jag. Och mina föräldrar liksom hade inga problem att hjälpa mig med det heller. Ekonomiskt liksom, att kunna ge mig ett sånt besök i månaden utan problem. Och det hjälpte väldigt mycket. Men sen så, med allt, jag fick ju ta även medicin efter ett tag. Men hon, min psykolog, var lite envis med att jag vill att du ändå kämpar ett tag. För jag märker att det blir bättre typ för varje vecka att du... Ja, men att du lär dig och att du hittar nya mönster och förstår problemen liksom, själv. Så att man inte att man liksom åtminstone har hoppat upp på spåret och börjar liksom åka i rätt riktning innan man tar hjälp för att ta sig sista biten. Det var så hon tyckte. Det var ju tufft, men jag tror att det hade varit mycket större risk att jag föll tillbaka efter att jag hade slutat med medicinen om jag inte hade förstått, alltså hittat nya rutiner innan.
Just det.
Så det var nog ändå viktigt.
Men var det då så att när du... Först så kände du att det var det här med maten och ortorexin som gjorde att du faktiskt sökte hjälp. Mm. Och när du väl gick där, då blev, det var då det också kom ner depressionen och ja,
alltså
utbrändheten.
Alltså det var en kombo av stress också. Så ja. det var bara den perioden, precis det var under den perioden jag började gå dit. Men det var också en kombo av att jag var typ, jag kände att jag var på väg att bli utbränd. Och jag har alltid, jag var också så här, skulle få bäst betyg i allt. Och utöver då, alltså mina dagar var ju fyllda, som du hör, kanske med 3 timmars dans alltid efter skolan. Åkte alltid dit direkt, pluggade. Även efter dansen typ vid 10 så satt jag med och pluggade 2 timmar till och så här, upp klockan 6. Och det var bara så här stenhårt tempo hela tiden. Så det var också en kombo av det, att jag kände att de här kraven håller liksom inte. Så det var en kombo. Och så fortsatte jag gå under hösten och när jag började ettan och gick även till en kurator där, tror jag. Lite oftare då var när jag kände att jag ville snacka lite. Och då var det mycket prat om att så här, okej, hur ska jag kunna... För ibland känner jag bara att jag mår dåligt av att tänka på att jag kan få ett sämre betyg än typ A. Alltså jag har vant mig vid att så här, jag vet att jag klarar det, så klarar jag inte det, då är jag dålig. Och du vet, jag fick jobba mycket med sånt. Och hon sa till mig, kom ihåg, att prova en gång att plugga lite mindre och få ett C, se hur det känns. Jag bara, det kommer aldrig hända. Men du vet, så här, men det blir ju också kanske lite fel metod, tycker jag, för att det påverkar skolan. Men det var någonstans... Där fanns ju problemet att det fanns inte på min världskarta att nöja mig med något lägre än vad jag tänkte att jag egentligen kunde få.
Och det bästa.
Ja, precis. Men jag snackade också mycket om... Det var, under den hösten fick jag ju reda på att jag skulle vara med i Mello också. Och då snackade jag mycket om det. Att, så här, för det sa jag till henne då att så här, det kommer ju vara mycket press. Och mycket att tänka på vad nu jag klarar. Det är ju, jag ska tampas med press utifrån och sådär. Så mycket snack om sånt och lite oro. Men sen slutade det med att jag under december då, det blev värre och värre. Så jag fick ångestattacker så här, inför presentationer och sådär. Det var en dag i skolan. Vi skulle ha någon så här, bara spanska muntlig grej. Det var typ 2 veckor kvar till jul. Och då så liksom, jag gick inte ens mot... klassrummet, och jag satte mig typ i ett annat rum och bara grät, och så hittade en annan lärare med mig. Liksom, det fanns inte, jag skulle absolut inte kunnat klara att gå upp där. Det var bara som att det, så här, det hade tagit stopp. Mm. Jag hade absolut, det var inte att det var den värsta uppgiften, att jag inte hade pluggat eller någonting, utan det var bara att jag kände att den här prestationsångesten bara hade runnit över helt.
Mm.
Jag ville inte leverera någonting. Typ. Så då, det var väl så här droppen som gjorde att jag kände att jag behövde ta en paus under våren i alla fall, när jag skulle vara med i Mello. För jag bara, klarar jag det inte nu så kommer det bli väldigt tufft att köra parallellt med något annat. Liksom. Så.
Så hela det här, att du kände att du var på väg att gå sönder, som man ju gör när man blir utmattad eller utbränd. Mm. Det hände alltså redan innan Mello. Men sen lyckades du ändå genomföra det, och sen...
Det som är grejen var att jag, eftersom jag tog pausen från skolan, så stannade jag på något sätt, då dämpade jag ju stressen och drog ner tempot, vilket var bra då.
Mm.
Och sen så gick det faktiskt bra också, och allt var lyckat det året på något sätt. Så då tror jag att det... jag kände ju av fortfarande, jag hade fortfarande samma krav på mig själv och sådär, men det var inte så att jag fick så mycket motgångar.
För det här var då första gången du var med i Mello?
Mm, exakt.
Så att det här för det var ju sen efter andra gången som du faktiskt blev utbränd.
Mm. Och det berodde ju på att det kanske inte gick helt som jag ville. Jag gick till andra chansen då. Det handlade inte bara om det. Men det var liksom, jag var också inte alls... Jag tyckte det var mycket jobbigare att vara med. Mycket mer nervös, mycket mer ångest inblandat. Liksom. Det var inte alls lika mycket... Vad säger man, det var inte lika lätt att genomföra. Mm. Och sen så var det även det var efter det när jag hade åkt ut där som bara då föll jag samman på något sätt. Men hade redan känt, jag hade redan under hösten innan och innan liksom deltävlingarna där känt att jag var mycket mer lustlös och sådär och mindre kraft och... Och även hade även då en lite sämre relation till maten och överåt mycket mer och sådär. Så det var jobbigt att både vara med, men också under sommaren så hade jag ju inte lika många gig som första året, men typ så här 25 gig ändå som jag skulle ta mig igenom, och varenda ett var jättejobbigt. Jag hade aldrig tyckt det. Jag har alltid tyckt att det är det bästa som finns, men det var verkligen så här, ni gör bara. Och sen ofta tycker jag det är roligt på scen, men du vet, tiden innan, så här, nervositet var ingen lätt känsla att hantera då. Mm. För att det påminner så mycket om ångest. Liksom. Så det blev att kroppen förknippade med det. Så det var jobbigt. Och sen, men där började det väl ordentligt. Liksom, den sommaren så mådde jag inte så bra. Och då gick jag oftare också till psykologen och snackade mer.
Så det var egentligen under flera års tid som...
Det byggdes upp,
precis.
Absolut, ja. Det var det. Så under hela högstadiet var jag ganska... Var det sjukt hög fart. Det har varit hög fart hela livet. Men det kom ju också mer och mer kanske press ju högre upp man kommer i ålder också. Mer att göra och sådär. Så till slut så bara, det höll inte liksom.
Men känner du att... som det du berättade om, så här, din prestationsångest.
Mm.
Känner du, för du har ju liksom genom hela ditt liv, som du sa, barnstjärna, och du har synts och så i tidig ålder och varit med på mycket, och många liksom har sett dig, jag kan tänka mig i din närhet på din skola, så har alla vetat vem du är och vad du gör.
Mm.
Och du har kanske stuckit ut för att du har varit framgångsrik tidigt och så. Hur har det påverkat din prestationsångest? Har det på något vis också förvärrat det, för att du får liksom, folk förvänta sig att du ska vara då duktig eller bäst, eller man har koll på dig på ett annat sätt?
Jag kunde känna så. Jag dansade även streetdance när jag var yngre. Då var jag, just i det var jag väldigt duktig. Då kom jag ihåg att jag vann i typ 1,5 års tid i danstävlingen. Där började jag känna den här sjuka pressen. Alla mammor satt i princip och snackade, inte skit, men så här på läktaren om att hon ska alltid gå ut och vinna. Hon har blivit så här, till och med de mammor om en 10-åring. Så här.
Mm.
Och då började man känna att gud vad jobbigt då. Jag måste bara gå hit för att jag ska liksom naila första platsen typ, och började känna att det var jobbigt. Det kommer jag ihåg, att där var andras förväntningar väldigt tydligt. De påverkade mig väldigt mycket, men i skolan och så där tror jag att det, och även kring musiken, där tror jag mest att det var mig själv, alltså, som, eller att jag själv påverkade mig, att man tryckte upp mina egna förväntningar om mig själv. Jag fick snarare en boost, ska jag säga, av att andra tyckte att jag var bra. För då kände jag mig bra. Så jag fick nog starkare självförtroende av det. Snarare.
Mm.
Så det var ju skönt på ett sätt. Och jag fick faktiskt inte... det kanske skedde bakom min rygg. Men jag fick inte se så mycket avundsjuka och sådär. Alltså, åtminstone i mina närmsta vänner. De var väldigt, väldigt fina och stöttande och tyckte att, alltså jag tror att det handlar om att om jag är ödmjuk på dem och jag dessutom visar att jag kämpar också, att inte bara jag fick allting gratis, då accepterar de nog att men det finns en anledning till varför det går bra, för hon kör liksom och hon vågar så. Och de som inte tyckte, som man inte kunde acceptera det, de kanske inte hängde med mig istället, jag vet inte, det blev nog naturligt så jag fick inte så mycket dåliga intryck från folk i skolan. Det är jag glad över.
Mm.
Men jag gick också väldigt så här kreativa skolor. Både Adolf Fredriks musikklasser upp till 7:an. Sen bytte jag till Kulturama. Och sen gick jag ju då en termin på Rytmus innan jag slutade. Så det var verkligen så här musikintresserade folk också, tror jag. Som snarare stöttade varandra än att trycka ner. Typ.
Bra sammanhang där. Som sammanhållning.
Verkligen.
Och så här, vägen tillbaka då? Hur, för den frågan får alltid jag. Jag blev utbränd 6 år sedan. Och det är alltid så här, men hur gör man för att komma tillbaka? Vad är vägen tillbaka?
Ja.
Hur har det varit för dig?
Den har varit... den kändes väldigt, inte hopplös, men det är väldigt tufft i början. För det är mycket... Först var det acceptans kring att så här är det nu. Det kanske inte kommer... Du är inte lika stark nu. Du kommer inte kunna göra exakt som du vill. Din koncentrationsförmåga är sämre. Du vet, man har mycket acceptans kring att bara läget är... Du kommer behöva dra ner. Du kommer inte känna dig helt kanske som dig själv nu. För du har tappat mycket av dina förmågor. För att man, liksom så här, man har slitit ut sig. Så tanken är inte full. Liksom. Det tyckte jag var jättejobbigt i början. Men när man väl har kommit dit... Då gäller det att våga börja jobba... jobba tillbaka och också typ finna sig i ångesten, skitjobbigt, få panikångestattacker och bara typ, jag gick ut så här KBT heter det, man bara liksom, man ska acceptera känslan och ta in den och inte trycka bort. Det var också en ny känsla, typ liksom ta sig an smärta och liksom låta sig vara instabil och sådär, det var också jobbigt. Men det tyckte jag var jobbigt, att typ så här, tappa många delar av sig själv. Att så här, vara pigg och glad och att vara stark och ja, du vet, hela, och pratglad och sådär. Liksom, man tappar mycket av det. Men sen för min del så blir det efter ett tag när man känner att man har kommit en liten bit. Att det blir någonting jag blivit bättre och det där är faktiskt försvunnit. Och då blir man sjukt motiverad och känner sig väldigt bra. Nästan mer nöjd när man åstadkom någonting innan. Det får större betydelse på något sätt. För man känner att det är för sig själv på riktigt. Och till slut så... Alltså jag vet inte, jag är ändå imponerad över både andra men också mig själv. Att jag var så stark när man var så svag på något sätt. Mm. Att bara göra och göra och göra. Jag tror att för mig gick det nog ganska snabbt tillbaka ändå. För att jag är så jäkla målmedveten. Och bara... när jag bestämmer mig för någonting så typ då lyckas jag, tror jag, någonstans. Och där jag, det var det som fick mig att falla, men också det som fick mig att komma tillbaka fort, tror jag. Så, men jag kan inte komma, just, men det är det jag kan tänka på, det här både jobbiga att tappa sig själv, men också sen det här när man börjar se att utvecklingen, att det blir bättre liksom.
Vad är det för skillnad på dig som sitter här nu och om jag hade träffat dig här för 3 år sedan?
Jag är... Till att börja med så... Det kanske inte syns så mycket... Jo, men det syns lite utåt också, tror jag. Men mycket hur jag är mot mig själv inom bords och i huvudet. Att jag, som jag sa innan, att jag är väldigt mycket mer förlåtande. Tar saker lite mer med en nypa salt. Och kanske liksom lägger lite olika energi på olika saker och liksom, kanske inte bestämmer mig för att gå all in i allt jag gör liksom. Men utöver det kanske jag är, jag känner att jag börjar komma tillbaka dock lite, att jag är rätt en, i vissa situationer för mer energisk, men jag har nog alltid varit ganska lugn, men lite mer, ännu lugnare kanske. Har lite, jag tror att jag har lite mer, jag har mer förståelse för andra idag. Jag förstod inte, exempelvis då, i högstadiet hur man kunde vara lat. Typ. Det förstod inte jag. Jag kunde bara säga, du vet, det är bara att göra. Du vet, jag är lite mer så här, rationell, typ, säger man så.
Mm.
Att jag idag är lite mer förstående. Att så här, vissa dagar är det bara inte bra. Man får inte saker gjort ibland. Man blir försenad med uppgifter eller så här, inom jobbet, att man glömmer saker. Jag gjorde inte det. Jag var så strukturerad och allt blev gjort, du vet. Så, och jag kunde inte förstå att andra inte liksom kunde hålla sig till sina scheman och missa saker. Det kunde jag inte förstå. Så jag är lite mer, jag tror jag är lite mer mänsklig på det sättet, att jag har lite mer ups and downs, vilket jag typ nästan är glad för också. För att jag känner mig, det blir typ bättre för mitt välmående i längden att få var lite både och. Annars vet jag inte hur andra skulle förklara mig nu versus då. Men typ, jag kollade faktiskt på någon, eller var min kille som hittade någon gammal intervju på mig som vi tittade på från ett program för, ja men det var 2015 tror jag, efter Mello första året. Jag bara, vad är det där för sig? Så här, jag kändes jätte... nästan som en robot typ, när jag såg att det var så inövade svar, och det var det kanske också lite för jag var väldigt nervös inför intervjuer så där i början, för jag hade inte gjort det så mycket, så då hade jag liksom lite mer koll på vad jag ville säga så att jag inte blev tyst liksom, inte visste vad jag skulle säga. Men det kändes verkligen som att här, ja, jag är väldigt målmedveten, jag är extremt självsäker och har alltid vetat vad jag vill. Det kändes så här jättekänslokallt typ, och inte alls så som jag ser på mig själv idag. Så det var lite intressant att se tillbaka. Men det var säkert en kombo av nervositet också. Men ändå. Mm.
Men den här prestationsångesten som du säger har funnits med dig. Vad har den sina rötter i, tror du?
Jag vet inte.
Har det vuxit upp i en högpresterande familj? Är det liksom... vad har du fått bekräftelse ifrån? Alltså vad rotar det sig i?
Alltså, mina föräldrar är nog väldigt så målmedvetna, ska jag säga. De är långt ifrån lata som personer. De är väldigt ambitiösa båda två.
Mm.
Och musiken kommer ju från pappa. Han har sjungit hela livet och i princip i band. Och han spelar gitarr och piano och fler instrument. Så där kommer ju det. Men jag vet inte, det kändes som att jag har varit så hela livet. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Men jag har ju absolut fått bekräftelse tidigt i musiken. Och så där, liksom ställt mig sen jag var sen jag kunde stå upp. Typ. Men så jag var två så jag alltid uppträtt och sjungit och fick en så här, du vet, plastmikrofon som lät lite roligt. Det finns massa videos på internet om det. Men så jag har fått mycket bekräftelse från både släkt och familj att jag är så bra hela tiden, tror jag, för när jag var liten. Och det fick mig nog att fortsätta, men jag tyckte också att det var väldigt kul. Så där, jag fick nog starkt självförtroende tidigt, tror jag. Och var också väldigt orädd. Jag satt redan typ 3 år gammal och bara, jag ska med småstjärnorna, mamma, gör det med nu. Hon bara, nej, du är 2 år för ung typ. Jag bara, okej, nu ska jag söka när jag är 5. Och så gjorde jag det och så var jag med. Men liksom, så jag har alltid varit så här, bara, kör. Mm. Och det vet inte jag vad det riktigt kommer ifrån. Pappa är lite så. Han är väldigt orädd. Så han, vad säger man, han är inte så himla försiktig när det kommer till att testa nya grejer. Och mamma är också väldigt lik mig när det kommer till att vilja vara bäst i allt. Och bäst mamma och bra på jobbet och fin människa och även träna och sådär. Så det kanske är någon kombo av dem för att jag bara har varit lite orädd och dessutom velat bli bäst. Så det, ja, bara för det så kom jag fram till att det var så tydligt. Men jag har inte tänkt på det innan. Jag har bara tänkt att jag är sån. Liksom.
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mm. Men du sa att du fick gott självförtroende tidigt. Om självkänslan då?
Oj. Jag har typ nästan... Jag vet inte, jag kände under hela min barndom att jag var väldigt trygg i mig själv. Men det blir nästan som att typ min självkänsla blev mitt självförtroende. Mm. Att så här, problemet var nog att jag baserade mig själv mycket på prestationer som många gör, kanske.
Ja.
Och så förknippar jag, det är jag liksom, att vinna typ, eller att komma dit eller att leverera här. För hela mitt liv var ju, jag höll på med extremt mycket sporter också när jag var ännu yngre, typ fotboll, tennis, gympa och dans samtidigt innan jag typ bara fokade på dansen. Så även där, du vet, så här, fritiden var ju bara fylld med att bli bra och ja.
Så allt så. Runt dig egentligen från att du var riktigt liten har ju egentligen handlat om att visa att man ska vara bäst. Alltså tävla på olika sätt.
Både jag har tävlat i allt.
Ja, både i sport och musiken. Och sen även med dig själv, med betygen och ditt utseende.
Ja, och det har också varit, det har också brytt mig om faktiskt väldigt mycket, länge.
Utseendet?
Ja, ett tag så kanske jag brydde mig mindre om... Jag jämförde mig nog mindre när jag var liten. Det gör man kanske automatiskt. Men jag har alltid liksom varit mån om jag handlade, köpte mycket egna kläder och gillade att uttrycka mig så i skolan. Och, så det var också viktigt tidigt att vilja se bra ut. Liksom. Mm. Och sen så blir det, kan det bli något negativt sen som det tyvärr blev. Liksom. Att det tar upp för stor del av ens psyke. Liksom.
Men jag tänker att det måste vara svårt. För som kvinnlig artist så finns det ju jag som bara är en i publiken till artister är ju så här, man uppfattar ju att det är en väldigt smal eller trång mall att, som man får vara i som kvinnlig artist för att duga eller bli framgångsrik eller så här, man får inte se ut riktigt hur som helst men man behöver vara på ett visst sätt, man behöver vara lite sexig, ganska mycket sexig och det är väldigt många liksom ramar. Hur påverkas det av det?
Alltså det gör man ju såklart automatiskt. Jag hade önskat att att folk som vågade trotsa den här typiska mallen att det alltid skulle lyckas, men det gör ju tyvärr inte det, utan det är oftast de snarare som följer den som funkar. Och det är bara att kolla på sig själv också när man, vilka man följer och man tycker är intressanta, men de är ju på någonstans eller på något sätt där i den där rollen som perfekt och lite, man vill liksom, ens förebild vill man ju kanske inte ska, man vill att de ska kunna vara mänskliga och personliga, men utseendemässigt tror jag någonstans att man är, det är inprintat att man liksom vill att de ska vara en docka nästan, och det tycker jag är väldigt tråkigt, men det är klart att man blir påverkad. Jag försöker liksom, det är svårt, för jag vill självklart kunna vara någonting som folk ser upp till, men också visa det där som är, alltså det oretuscherade också. Jag vet inte. Men det är svårt. Det är en svår balansgång. För man kan tyvärr inte trotsa det för långt om man vill att det ska funka i längden. Det är det som är synd. Men sen kanske när man väl sitter på mer makt, om man låter säga, om man är Beyoncé, då kanske man kan göra lite mer om man vill när man väl kommit upp dit. Man kanske får offra lite på vägen och anpassa sig lite. Så tror jag nog. Det är svårt kanske att bara köra helt annat från start och ta sig till toppen. Jag tror att det är tufft. Vissa lyckas nog, men någonstans, det är inte så att jag gör allt mot min vilja, utan det är också inprintat i ens huvud att så här, ja, jag tycker att det där är snyggt, eller jag vill också vara sån, och jag vill dansa så, och de där kläderna är snygga, och så liksom, för att man alltid har sett det på sina förebilder, så då blir det inte så att man bara så här, tvingar på sig grejer bara för att det ska vara så heller, utan man gillar nog det också. Ja.
Kan du se tillbaka på liksom dina år nu i musikbranschen och känt att så här, hade jag gjort det där igen så hade jag kanske inte valt att se ut så där eller lägga upp det där eller bete mig så där. Just att så här, du känner att du blev lite för påverkad av idealet. Eller har du ändå lyckats behålla din vad ska man säga, din själ? Inte så dramatiskt.
Nej, alltså, jag fattar. Det jag känner nu, typ när jag tittar tillbaka, att jag kan nästan känna att jag fick så himla fria tyglar att det blev så väldigt spretigt ett tag. Och det, jag är typ glad över att jag bara fick göra min grej, men när jag tittar tillbaka så här på gamla bilder och säger att jag bara, just det där skulle jag inte definiera som mig själv, för jag har alltid varit på det här sättet, och du vet, men lite, om man bara tänker så här, kläder och hur jag har sminkat mig så där, så jag skulle definiera mig själv så mycket mer. Mycket mer street och dansen. Och så. När jag var liten var jag mycket mer åt det hållet klädd. Liksom. Snarare än väldigt tjejigt. Och, jag vet inte. Alltså, jag kan absolut ha på mig det också. Men jag kan tänka att jag uppfattar mig mycket mer som så här, bloggig vanlig tjej på vissa bilder. Snarare. Fast jag älskar att uttrycka mig med lite mer crazy grejer. Och även mer åt hiphop street hållet. Så där kan jag känna att jag kanske påverkades av att, men det var någon kombo av musiken också, hur det lät och sådär. Men jag kan känna att jag hittar, nu när jag får jobba lite mer med folk som jag, ja men det där, det som jag känner kompletterar mig. Där hittar jag lite mer tillbaka till att, ja men det här är jag lite mer avslappnat. Fast ändå, man kan såklart förstärka det i vissa bilder och sådär också.
Mm.
Men jag vet inte, annars det är inte så att jag så här, känner att jag bara, men gud vad hade jag på mig? Det där är ju jättepinsamt. Utan mer bara att jag känner inte att jag kommer fram som jag kanske velat. Bara i efterhand när man ser det utifrån. Liksom.
Mm. I början så pratade vi lite om, eller du nämnde så här att din dröm är ju att kunna försörja dig på musiken. Och då bara slog det mig hur så här, nu vet inte jag om det här stämmer för gemene man, men jag låtsas det, eller jag antar det. Men om jag utgår från mig själv och gör någon slags generalisering så har jag nog i något konstigt, på något konstigt sätt tänkt att så här, är man artist eller typ kändis så tjänar man automatiskt pengar. Och att man, så här, ja, men man syns på tv, man har ett kändisskap, alla vet hur man är. Och att då, så här, ja, det här är nog några år tillbaka, för nu är jag lite mer insatt i olika branscher och har en större kunskap. Men framförallt när jag växte upp och när jag var ung vuxen, så har jag nog bara antagit att så här, ja, men syns man på tv eller är med i Melodifestivalen eller står på en scen, då tjänar man, då är man framgångsrik, som är lika med att man är typ rik, att man tjänar jättemycket pengar. Men så är det ju inte verkligheten.
Nej,
det, tyvärr.
Det trodde jag med faktiskt.
Men kan vi inte prata så här,
absolut.
Hur funkar det med så här, ekonomin som artist? Hur får man ihop livet?
Alltså den största ingångskällan skulle jag säga är genom att uppträda. För där är ganska stora pengar per gig i princip. Och är man eftertraktad så kan du få hur mycket som helst per år.
Kan du ge något exempel bara för att...
Både hur mycket man tar typ?
Ja men alltså bara...
Alltså om man låt säga en... Om man tar en melloartist då, typ som jag... första året liksom, när man går till final och hamnar, vad jag nu, kom sjua typ. Så låt säga att du är en finaldeltagare, då hamnar du automatiskt mellan 30-40 000 per gig ungefär. Och sen så då, som jag hade typ 45 gig den sommaren, ja men det blir ganska, det blir en bra liksom inkomst för bara 2-3 månader. Och sen, men då gäller det också att kunna upprätthålla det, och det är många som kommer in bra i den världen och få mycket gig, så även under jul är det extremt eftertraktat liksom med, ja men du vet, det är massa såna här julgaler och sånt där, och då är det många gig i rad som man kanske får ett paket, en paketlön kan man säga. Så där är största inkomstkällan, och sen på streams på Spotify och så där, så tjänar man inte så jättemycket än, som man, alltså helt okej då om du äger allt själv, men skivbolaget äger ju en väldigt stor del av vad säger man, inkomsten per stream. Så där är inte jättestora pengar egentligen.
Men handlar det om ören då, eller kronor? Eller per
fem öre per stream. Och det är om folk har lyssnat 15 sekunder tror jag, eller 30.
Så det är både baserat på längden också? Alltså hur mycket man faktiskt har lyssnat av låten?
Nej, men en stream räknas inte om du typ, vet du, swipar efter 2 sekunder. Så du måste ha lyssnat in lite på låten, och då räknas det. Men så där måste du streama väldigt mycket för att få ihop. Jag tror vi snackade om det här om dagen. Några stycken att typ, om jag inte har fel, ungefär då. Nu är inte jag facit här, men Drake på 1 miljard streams med One Dance har tjänat typ 50 miljoner. Det är totalt. 50 miljoner på 1 miljard låter ganska lite tycker jag.
50 men, miljoner dollar eller kronor?
Nej, kronor.
Kronor.
Och typ då på 1 miljon streams så tjänar du ungefär 50 000.
Oj, det är inte så mycket.
Nej, nej, det är den skillnaden. Så det är liksom, tänk en 5 promille liksom. Ungefär då. Visst blir det så, ja exakt. Men sen utöver det, samarbeten och sådär, sociala medier är väldigt stort. Så det går ju väldigt bra för influencers och så. För de har många olika kanaler och kan samarbeta med företag. Och det är ju typ dagens reklam i princip. Och även som artist kan man ju samarbeta där. Där tycker jag är lite svårare med... image och så. Man kanske inte kan göra alla samarbeten, utan man blir lite mer begränsad, eller man kanske också väljer att bli det. Men där är en till inkomstkälla. Bara för det så kommer jag inte på så mycket, men det är framförallt gig är ju liksom det största. Liksom. Och får du inte så mycket sånt, då är det tufft. Liksom. Men sen nu äger jag alla mina låtar och sådär. Så då tjänar man ju betydligt mer. Men det gäller ju också att det blir stort för att det ska bli stora summor. Så det är väldigt, det är tufft. Men när väl folk börjar dra i dig, då rullar det ju på. För då allt går hand i hand. Då kan du få stora kampanjer, du får mer gig, du tar dessutom mer gage för du kan dra mer folk. Så liksom, ja men folk som är framgångsrika i Sverige, de tar mellan 300 000 och 400 000 per gig. Det är ju jättemycket pengar liksom. Så det handlar bara om det som är allt, när liksom där ditt värde som produkt blir större och mer eftertraktat, att du får mer följare liksom, då höjs din prislapp i allt, och du får synas mer. Liksom.
Mm.
Så det är, liksom, det är tufft att vara i startfasen. Men när det väl börjar rulla så då kan man nog bli, som du säger, den här stjärnan som är framgångsrik och rik. Liksom.
Ja.
Mm. Men det är väl sanningen så, men det är fortfarande skitkul. Jag bor hemma nu och kämpar på. Men sen såklart, man kan inte liksom fortsätta och känna att man behöver struggla och sträva hur länge som helst. Det är klart man vill ha någon slags belöning någonstans. Men det som har visat sig är att man, gör man ingenting så händer ingenting. Men när man väl släpper grejer och levererar bra grejer, då kommer respons. Och det är folk som hör av sig från både olika länder och är intresserade. Du vet, så här, alltså, det kommer förr eller senare om man inte ger upp. Och det har jag tänkt på mycket på sistone. Att, ja, det är den som lyckas är den som orkar härda ut längst.
Mm.
Och brinner för det mest. Liksom.
Verkligen.
Och jag är inte trött än i alla fall. Så.
Det var så. Ja, för du har ju precis gjort någonting väldigt modigt. Du var ju signad hos Sony länge. Mm. Och sen nu så har du startat eget skivbolag.
Ja, stämmer.
Och hur fasen kommer man till ett sånt beslut? För det måste ju vara... Eller jag ska inte säga hur det var. Hur var det?
Ja, det är jättekul i början till att börja med. Man känner sig både väldigt viktig. Man har mycket folk som jobbar för en. Och det, man har också budgetar att jobba med. Okej, jag har feta musikvideor. Man känner sig... Alltså i kombo med Melodifestivalen och skivbolag så känner man sig verkligen som en stjärna. Så det är skitkul. Mm. Men... Sen blev det liksom för min del så att jag bytte så kallad A&R typ 2 gånger. Så jag hade 3 stycken. Det är de som jobbar med en kreativt och väljer ut låtar och sådär.
Det här var alltså på Sony?
Ja, precis.
Mm.
Mm. Så liksom det gjorde att jag hade ingen kanske så här, stabil punkt. Och en person som jobbade stenhårt med mig. Den som skulle gjort det liksom. Och sen så liksom känns det som att teamet byttes ut mycket och sådär. Så det blev det var liksom svårt att få igenom... Både beslut om vilken låt som skulle släppas eller om det skulle släppas, vad som skulle göras. Och man hade liksom inte koll på exakt vad som gjordes och inte och vem som sa nej och ja. Så det blev så här, allt tog så lång tid. Och vi hade någon, jag tyckte vi liksom satte planer och så blev det att det blev inte som jag tänkte mig. Och så bara, men jag tror att jag skulle kunna bli mer produktiv om jag kör själv. Liksom. Och framförallt så blir man ju också... sen jag var ganska liten haft olika samarbeten hit och dit. Man har mycket tillit till folk så känner man bara nej men nu vill jag prova att vara fri och få se hur det blir om jag får bestämma typ. Så det blir också som en skön tycker jag mot reaktion mot det ett tag bara för att man ja men man vill bara få lite fria tyglar ett tag. Så det var liksom anledningen och nu får jag bestämma lite mer vad som ska göras så jag känner typ redan att det blir bättre. För min del, bara för att det finns en mycket tydligare kärnteam och min, jag vet inte, det känns inte alls lika spretigt längre.
Och hur fungerar det då rent praktiskt? Hur ser liksom en vecka i bolaget ut då?
För min del, än så länge så är det ju bara jag som är där, så nu är det egentligen, nu funkar det som vi betalar produktioner för låtar och även då för jag jobbar med en tjej som jobbar med mig kring foto och artwork och sådär. Så hon är liksom kreativ director ihop med mig typ. Mm. Och sen så har vi även lite andra fotografer som vi samarbetar med för omslag och sådär. Det är liksom det enklaste kring släpp och sen så har jag även då per låt i princip nu anställt en tjej på PR som jobbar med det lite och liksom ihop med mig. Så man måste ändå ha några som har några olika roller. Och sen är det då min pappa som är min manager sen jag var mini.
Mm.
Och han är både det men också hjälper mig med att själva det praktiska att få ut låten. Så han skriver in alla koder och ser till att det kommer ut på Spotify i rätt format. Sådär. Och sen så mixar man låten och betalar. Liksom, så det är egentligen vi betalar ju allt som ska göras inför ett släpp. Och sen så... vad gör man mer egentligen? Alltså, utöver det så liksom jag är den som skapar låtarna och är typ projektledare kring vad som ska göras. Och sen så jobbar vi då. Så försöker man liksom få ut det så mycket man kan genom olika smarta sätt och få folk att skriva om det och... hoppas att folk gillar det. Lite så. Så det är, alltså, idag är det inte så här att du ska få ut det till några skivbutiker eller sitta på något... alltså det är egentligen det skivbolagen gör är exakt samma sak som mitt lilla gör.
Mm. Det ska vara som du trodde då? Eller vad var det för skillnad mot vad du hade trott innan du verkligen gav dig in i det och var egen så?
Jag trodde nog att det skulle vara typ som det är. För alltså det blir mycket, jag tycker bara om att man får välja tempo och låtar och bara göra sin grej. För det känns som att det blir tydligare på något sätt att det kommer från en själv, tycker jag. Men sen så blir man alltid så. Efter något år så går man tillbaka och kanske ser det lite mer från en annan synvinkel. Men just nu bara känns det skönt, men såklart läskigt. För man vill ju att, man vill också bevisa sig själv att det blev väldigt bra. Men det går ju bra liksom. Jag släpper på och bara jobbar på nästa låt hela tiden.
Mm. Jäkligt modigt måste jag säga.
Ja, men
det är coolt. Och framförallt som ung kvinna i den branschen som ju är väldigt mansdominerad.
Ja, absolut. Det är det. Det är sjukt mycket så.
Hur har du fått förhålla dig till det? Att du kom in i en mansdominerad värld som väldigt, väldigt liten, ung tjej?
Alltså jag, som tur var jag så, som jag sa, orädd. Jag tänkte inte på sånt där. Jag bara, det är väl jämställt, typ. Så har jag alltid varit. Mm. Så jag har inte tänkt på det så mycket alls. Men sen började jag reflektera över att, gud vad få kvinnliga producenter det finns, exempelvis. Jag tror jag har jobbat med typ 4 stycken i hela mitt liv. Mm. Och senaste, de är typ från senaste 2 åren. Och säkert 200 grabbar liksom. Men det är också såklart att så här, kanske inte så många, det har inte varit en så stor trend att bli typ tekniker som tjejer liksom. Det finns ju mycket kring det. Eller som ligger i det också. Men det är något jag har reflekterat över. Men utöver det så har jag har haft med mig min pappa väldigt mycket. När jag exempelvis var i LA som tonåring och spelade mycket musik. Han var typ alltid med i studion, vilket gjorde att jag blev nog, alltså det hade säkert kunnat bli värre som typ 14-15-åring om man hade varit själv där med någon manskris. Jag har ingen aning. Men det kändes som att alla var jättetrevliga. Och det kanske berodde på att han var där. Men jag vet inte. Jag har fått höra i efterhand. Det är en kille som jag har jobbat mycket med. Som är från USA. Som bara så här, liksom, hände ingenting konstigt mot det. Sa ingen. Var inte någon sexistisk liksom. Bara aldrig. Han bara, shit, you're lucky. Så jag vet inte om jag har haft tur. Eller bara liksom, pappa har varit bra eller någonting. Men sen efter det, då har jag varit mycket mer såklart självständig de senare åren. Men nej, alltså, det kanske har något med min personlighet att göra att ingen sätter sig på mig. Ingen aning. Att det blir att så här, jag inte tar ett nej. Jag vet inte om det ligger någonstans i bara min attityd. Jag har ingen aning. Men jag har hört mycket liksom värre från andra personer. Men jag har haft någon lite tur, tror jag.
Vad har du hört då, till exempel?
Nej, men jag vet inte. Alltså, bara hur, alltså, attityden, att man typ, att både förväntningar, tror jag, kring tjejer, att man inte tror att de är lika bra, att man inte lyssnar lika mycket på ens åsikter och sådär. Jag har fått höra mycket. Att killar anser att de, alltså inte killar i allmänhet, men de som har gjort det, att de anser att de, deras liksom, de är bättre. Liksom. Mer så tror jag att så här, ens värde blir nedtryckt. Men sen vet jag inte om det har hänt så här sjuka grejer egentligen. Det handlar mer om så här jargonger och verbalt kanske.
Avslutningsvis, vad pågår så här bakom kulisserna på stora produktioner eller i så här artistlivet och där? För att man ser ju bara den här coola personen på scenen.
Ja.
I publiken. Ja. Men vad är det som pågår där bakom?
Det är faktiskt väldigt intressant, tycker jag. Många är extremt nervösa. Väldigt rädda. Vissa tar liksom så här lugnande nästan. Liksom inte, så här, inte sjuka grejer, men du vet, så här, för att dämpa ångest typ inför. Det finns några sådana där väldigt milda tabletter, men som hjälper för nervositet. Alltså det var något som var väldigt påtagligt. Jag är extremt lugn jämfört med många andra, skulle jag säga. Det är väldigt kul, det är väldigt bra sammanhållning. Det är långt ifrån, alltså om man tänker Mello då.
Mm.
Man ser det väldigt tydligt i Idol, tycker jag. Men i Mello att alla är väldigt liksom kramgoa och snälla mot varandra. Det är långt ifrån en tävling liksom. Och det säger man inte bara för att det ska verka bra utåt, utan det är verkligen så. Alltså Mello har världens bästa buffé med fika. Liksom. Oh. Jag vet inte varför de har det. Det är, typ så här, det är nästan taskigt mot artisterna som så här, ska ha på sina tajta dräkter. Och så har de så här, men du vet, de lagar egna kladdkakor varje dag. Det är donuts, det är liksom, de är sponsrade av Marabou. Det är, så här, det är livsfarligt. Men så det är faktiskt väldigt mycket snack om hela tiden. Men annars är det faktiskt bara väldigt, väldigt kul i sådana där produktioner. Men sen försöker tänka annars. Alltså, folk är extremt proffsiga också ofta, tycker jag. De som jobbar i teamet alltid är så sjukt strukturerat. De har märkt att de har gjort det där i 25 år. Det är typ samma människor liksom som har, de har det i blodet, om man säger så, i ryggraden. Jag vet inte. Var det något mer du undrar? Typ? Jag vet inte. Kan komma.
Nej, men så här då. Utifrån att det är någon som har de här drömmarna att komma dit du har kommit och så här, fantiserar om en karriär inom musiken och så där, och vill börja tidigt och bara så här, fasen, hur gör man? Och vad kan man tänka på? Och hur gör man?
Oh, shit. Alltså,
världens svåraste fråga.
Det är så svårt. Varsågod. Jag tror att det finns hundratusentals sätt i princip. Det är en extremt stor fördel att typ känna någon som känner någon. Eller att åtminstone ha liksom lyckats hitta någon att jobba med på ett eller annat sätt. Om det är någon som tror på dig som typ manager. Eller att du hittar någon producent. Eller att du börjar skriva låtar. Att du liksom hittar ett sammanhang någonstans där du kan börja bygga någonting. För jag tror att någonstans är det är musiken som är grejen. Så har du... Det är väldigt svårt att komma så här. Bara söt tjej sjunga bra till ett skivbolag utan någon idé och utan något liksom, ja, utan ett projekt, tror jag, någonstans. Och sen vet inte jag om skivbolaget alltid är lösningen heller. Det är många som bara släpper på egen hand. Men jag tror att liksom, om du vill just bli artist, jobba med musiken och hitta din grej, och det är ganska lätt idag ändå att, ja, det kostar ju såklart lite pengar att skaffa en dator och sådär, men om du liksom vill börja skapa hemma så kan du hitta en studio för liksom, jag vet inte, under 30 000 spänn. Liksom, om du skulle, ja, men du behöver högtalare, en dator med ett program i princip. Och du behöver inte ha världens dyraste mic heller, utan det finns väldigt bra grejer. Liksom, och bara börja spela in och sen så typ, ja, men hitta någon och samarbeta med kreativt. Jag hade hjälp via min pappa som jobbade på skivbolag när jag var 12. Och på så sätt så lärde jag känna en kille som jobbat som producent. Det var han som jag började. Jag skrev inte så jättemycket första året egentligen, men han började spela in låtar med mig och bygga på ett projekt. Och jag släppte min första låt när jag var 14, som han hade producerat. Så det var min väg in, och han var även den som fick idén om att ta mig till USA. Och så där. Alltså så här, jag tror att alla har sina olika vägar in. Och ibland får man typ kämpa lite själv och hitta vägen och kontakta folk. Eller så ibland kommer det på något sätt till när man bara gör grejer. Även sociala medier, skitbra, lägg ut liksom, lägg ut det du gör, det du skriver, eller covers, eller liksom bygg det därifrån. Jag tror det finns ganska många olika vägar, men oavsett, ska du ta det någonstans sen, tror jag att det är kontakter som är grejen, och hur man hittar det är svårt, men annars bara för min del också, det har man insett, att man blir bättre för varje år, så sluta inte, kör liksom. Oavsett om jag var duktig, jag kunde sjunga när jag var liten, så det, mina låtar som jag får fram på egen hand idag är så mycket bättre än för 3 år sedan, och det inser man hela tiden, varje år liksom. Så ja, hårt jobb och lite tur och lite kontakter, och sen så använde internet typ, ska jag säga. Ja.
Och sista grejen bara så här, vad har du lärt dig av din resa som du har gjort? För det har ju varit en jäkla resa. Både, alltså framförallt tänker jag din personliga resa.
Ja. Oh, man har lärt sig så mycket. Jag har lärt mig... Alltså, det är på något sätt det jag vill ta med mig nu härifrån är ju... Det viktigaste för mig är att må bra i livet, tror jag. Och jag är fortfarande rädd för att... hur blir det när tempot kommer bli dubbelt så högt liksom, och hur ska jag hantera det igen? Och jag tror det handlar om, jag vill verkligen ta med mig att vara schysst mot mig själv, och även kunna ta pauser, och jag bara, man ser på typ Avicii fallet. Liksom. Så jag vill inte, såklart inte hamna där. Men du fattar att jag vill inte ens vara i närheten av att köra slut på mig på det sättet som många gör. Liksom, om jag nu kommer så långt som jag vill. Men utöver det, alltså jag har lärt mig... Jag har också lärt mig det här med att... jag är väldigt glad på ett sätt att jag fick en liten dipp. För att jag har typ, jag har fått känna på en liten touch av hybris. Och sen också fått landa igen. Jag har liksom insett på något sätt att så här, jag tror att jag skulle hantera en sån en succé mycket bättre nu. Mm. Och inte tycka för mycket om mig själv. Liksom. Så det är någonting jag har lärt mig. Där jag är glad att det inte bara flög iväg. För jag tror att det har varit svårare att liksom hitta, hamna med, vad säger man, ha fötterna på jorden igen. Liksom. Ja. Men typ så. Så var snäll mot mig själv och jordnära och ödmjuk. Men sen också. Men sen vill jag såklart jobba hårt med att hitta en balans där. Liksom, för, mm. För att bli bäst. Typ.
Ändå intressant att du kallar det en liten dipp.
Nej men en... Inte bara så här mentala dippar, men jag tänker typ så här när man, när det inte gick, inte att kurvan inte gick spikrakt uppåt från typ första året i Mello. Jag är ändå glad över att det var det jag menar. Alltså,
ja, okej. Okay. Jag tänkte typ om det var själva utbrändheten och hela det. Ja,
det är den inte en liten dipp. Nej, jag menar mer karriärsmässigt. Ja, okay. Den var en stor...
Ja.
Det var nog inte depressionen som gjorde att jag kanske landade igen, utan det var snarare att det inte gick lika... Alltså exakt lika bra, att man fick känna, aha, okej.
Okay. Mm.
Ja, du vet. Man, det är bara den här, de här extra endorfinerna försvann lite. Och man fick såhär, aha, det var så här. Det är så här du borde tycka om dig själv. Och du kanske inte... Alltså jag tror inte det syns så mycket utåt. Men jag tyckte man fick liksom lite för boostat självförtroende typ.
Mm.
Nej, det andra var en stor dipp.
Mm.
Det mentala. Och den hade inte, jag hade önskat att den inte hade varit så stor, men jag är ändå glad över att jag är lite annorlunda nu än innan, för det är mer hälsosamt.
Fint att höra. Tack snälla för att du ville komma och gästa den här podden och prata med mig.
Tack, kul att komma.
Och du finns ju på Instagram som Isa Official Music.
Yes.
Och din musik finns ju på Spotify och andra ställen också, eller bara där?
Nej, men det finns på andra ställen med.
Mm. Så det finns Isa Tengblad, finns överallt.
Jajamän.
Tusen tack för att ni har lyssnat. Ha det bra, hej då!
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.